Radio Krishna, Priya. Kan ta upp det här med astrologi. Det kom upp här om dagen vi satt och talade. Det här med astrologi. Jag vet, jag hade en period där jag läste mycket om det, lärde mig mycket om det och var intresserad att förstå det med astrologi. Jag läste flera astrologiböcker och lärde mig göra enkla horoskop, men i alla fall nybörjarnivån. Så, och sen under 80-90-talet så där, så var det ju, det var lite av en trend i Krishna-rörelsen där flera astrologer jag kände. Och det var ju ofta att man gick till dem för någon slags äktenskapskonsultation. Kommer den här personen som jag är intresserad av eller som är intresserad av att passa ihop med mig eller inte? Kommer det att gå bra eller inte? Och det vet jag. Jag kan ju bara ta mitt eget praktiska exempel, för jag gjorde den då. Och för det första, tre vänner som var och är astrologer och tydligen ganska duktiga sådana. Jag vet ju inte heller liksom vem som verkligen är duktig, därför att det finns någon slags universitetsutbildning som till exempel Kamala Sundar har gått eller går, jag vet inte vad hon håller på med nu, alltså hon som sen gifte sig med Hare Krishna Das eller Hari, och men i alla fall och då för säkerhets skull så bad jag de alla tre, de jag känner, att titta lite på våra charts, som man säger, våra horoskop. Och det blev liksom lite olika från alla, vilket jag ska väl erkänna är lite min vetenskapliga natur, att om de här astrologerna verkligen vet vad de säger och deras råd verkligen, alltså det är viktiga saker det här. Jag borde sätta mig framför kameran bara. Nej, vi kör så här, det friar. Så borde ju de tre ge mig samma råd. Jag kommer inte ihåg vad råden var, men de var olika. Och det bästa rådet jag fick var en gudbror jag känner i Mayapur, Indien, som jag hade då, det var länge sedan jag träffade, liksom respekt för rent andligt sätt och en förnuftig person som jag tycker. Och han sa här, så här, så här, så här, en vanlig sån här rapport där horoskop, vad det heter, compatibility analysis eller vad det heter, det är något speciellt ord för det. Men så skrev han till slut där att, men det här är bara väldigt generella guidelines. Om du eller ni känner på ett annat sätt, så följ det istället. Och det där, för det handlar om viktiga saker. Och jag kommer ihåg att för mig var det där blev också viktiga beslut att ta, därför att ska jag lägga mitt liv i händerna på en, jag är ibland självutnämnd astrolog som sitter och tittar i bland planeter och deras positioner uppe i skyn och ska tala om för, ja, det här paret då, de kanske är förälskade. De kanske verkligen känner att vi vill bli tillsammans, men säger den ena, vi måste först gå till astrologen, och sen så säger astrologen, nej, det där ser inte bra ut. Vad gör man då? Och det, då sa han, att ta er egen känsla, intuition och förnuft och så vidare, det är ni själva. Ja, det är trots allt hjärta inblandad i sånt här. Och vem känner hjärtats vägar? Och speciellt skulle jag vilja säga när hängivna, Krishna-hängivna är inblandade. Jag menar, vi pratar ju om att på lektionerna att den hängiven är bara underordnad Krishna, inte den materiella naturen, karma, lagar och sånt. Så om Krishna vill någonting så kan det ske för den hängiven, även om det inte kanske karma skulle ske annars. Så det var faktiskt det första jag kom i kontakt med, jag fick höra när jag kom till Krishna-vetande, att om du överlämnar dig till Krishna så kan Krishna låta dig och få dig att göra saker som du inte kunde göra annars. Förlänga ditt liv, fixa det ena, fixa det andra. Så det här är viktigt att ha med i förståelsen, att här är det Krishna som styr. Och vi hängivna, även när vi var nybörjare, så upplever vi det. Eller hur? Ah, Krishna är sin kontroll. Ah, Krishnas arrangemang. Ah, Krishna vill att det skulle ske tydligt. Krishna vill inte att det skulle ske tydligt. Så vi till och med lär oss att känna in det där, eller hur? Vad är det Krishna vill här nu egentligen? Jag vill någonting. Min astrolog kanske säger någonting och det ena och det andra. Men i alla fall, sådana här funderingar. Och så läste jag en bok som jag fick av Vägavan, som heter Som människor, den tvinnas eller något sånt. En bok jag verkligen kan rekommendera om någon. Den är svår att få tag i, men om någon vill kan få låna den av mig. Då måste ni komma hit och hämta den och lämna tillbaka den. I alla fall, det handlar om några personer som föds, lever, gör dumheter, dör, går till helvetet. Olika astrala dimensioner de då kommer till och sen igen återföds på jorden. Men hur de lär sig liv, från liv till liv, väldigt fin berättelse. Och i ett kapitel där så befinner de sig i någon himmelsk astralvärld någonstans och diskutera sitt liv på jorden och det han just hade gått igenom. Och det finns en vis man där. Han sitter i sin boning och är lärd och studerar. Och kommer in på det här med att se in i framtiden, typ som astrologi. Och då säger han nej. Vårt öde är inte till för oss att utröna i förväg. Utan för att sten på sten bygga vårt liv och lära oss av varje sten och varje steg. Det är därför det är som det är. Men en del har den där, och det kan också vara någonting man kan titta på sig själv om man är en sån person, att man har stort behov av att se in i framtiden. Vad kommer att ske? Vad kommer att ske? Alltså det finns ju en rädsla där. Till att börja med skulle jag våga säga. Vad kommer att ske? Jag måste säkra mig och så. Man vill ha kontroll. Eller hur? Ett kontrollbehov. Jag vågar inte bara gå steg för steg ut i en okänd framtid. Jag vill ha lite kontroll över situationen här. Och naturligtvis att förutse saker och det är som att skaffa sig lite information och kunna göra väderprognoser och sådär, men vi ser hur ofta de är fel. Så att det där med att kontrollera framtiden genom att förstå den kan vara frestande, men inte alltid så lätt. Så vi måste också vara beredda på det faktum att vi lever i ett liv, en värld, en verklighet trots allt som för oss hängivna ytterst sett är Krishnas lila. Det är Krishna som styr, speciellt då för de hängivna. Det är inte att Krishnas lila pågår någon annanstans och så sitter vi här och bara ska prata om den eller titta på. Alla, när man blir en hängiven så är man del av den. Och egentligen så är alla del av den. Så som en Uttamadhikari ser på det. Så vi måste ha den verkligheten med oss här när vi ska tala om det här ämnet. Men jag tyckte att det var väldigt klokt vad den här mannen sa där. Och det är precis som vi ser det här med Bhakti Marga. Att vi lär oss steg för steg. Och vi måste lära oss också att gå den här vägen steg för steg och vara här i nuet. Glöm bort den tid som flytt och glöm din framtidsdröm så skön. Men gör din plikt i nuet här och framsteg blir din lön som Bhaktivinoda Thakur skrev. Och den där rädslan och det där kontrollbehovet då som kanske driver någon att, jag vet ju inte om det alltid är så, men jag tror att det kan vara en vanlig orsak som driver någon till den här astrologiska, framtidsskådande spådomsinriktningen som jag sett är ganska vanlig bland speciellt kvinnliga hängivna, Krishnahina. Jag bara beskriver min egen erfarenhet om jag minns tillbaks. Eller ser runt omkring mig vilka jag känner. Jag känner bara en man som håller på med astrologi. Kanske två, men ett flertal kvinnor. Och ibland, om jag ska vara riktigt ärlig, så handlar det om personer som själva har ett jobbigt förfluten, kanske till och med något traumatiskt. Jag ska inte försöka här vara psykoanalytiker mitt i allt, men det kan ju hänga ihop eftersom fruktan och kontrollbehov hänger ihop med sånt. Så nog med amatörmässig psykologisk analys här, men det kan ändå vara värt att tänka på. Varför gör jag det här? Att man frågar sig själv om man är inne på det här. Och om jag ska ge råd till andra som kommer till mig och fråga hur kommer det att gå i framtiden? Kan jag passa jag ihop med en eller honom och så vidare? Att vara, vågar jag? Ska jag? Etiskt? Och enligt vår kunskap som vi har lärt oss Vaishnava-kunskapen, skrifternas bud, shastra, guru, sadhu, shastra, ska jag ge personer råd då? Och säga att nej. Och jag ska bara ta ett praktiskt exempel på det här. Och det är att när jag hade träffat henne som sen blev min fru i 14 år, som jag fick två barn med, så frågade jag en astrolog som då sa till mig vissa saker. Att det här kan bli problematiskt. Och hon var väl klok nog att inte säga direkt att nej, gör inte det här, men bara konstatera då, det här kan jag se, så att säga. Och jag kan ju se efterhand att det stämde, och det såg jag ju ganska snart att det gjorde, och det blev problem, och problem som gjorde relationen väldigt jobbig. Men samtidigt så sa hon inte nej, du ska inte göra det här, eller jag tror inte det här. Men man blir naturligtvis påverkad av det i alla fall, så att för mig krävdes det en lite rebellisk anda för att säga att, och jag kom ihåg han, min andra astrologvän, så sa, men om du känner något annorlunda, så om du känner, och jag kom in på det vi diskuterade om det då också, det här med kärlek, om man verkligen känner att en kärlek till en kvinna när man är man, eller man är en kvinna, och känner att den här personen vill jag i alla fall pröva att ha ett förhållande till. Då tycker jag att man mer ska få vägledning och behöver vägledning i att hur man ska kunna pröva det här. Och till exempel i Krishna-rörelsen, nu kommer jag in på grejer här alltså. Det existerade ju knappast dating. Alltså att man hade, så här i Sverige säger vi träffar, att man intresserar någon så kan man ha en träff. Man går ut och gör något trevligt, man äter tillsammans och man tar en promenad i parken. Alltså så där gör man ju för att lära känna varandra. Men först så var det ju någon annan som bestämde om man skulle gifta sig. Nu kommer det handla om sånt istället, men i alla fall. Ni passar ihop ungefär som föräldrar gjorde förr i Indien. Så skulle en tempelföreståndare göra. Föräldrar är väldigt annorlunda än en tempelföreståndare, för de känner sina barn. Ofta varandra också. Två familjer, och så de diskuterar säkert jättemycket och har en djup förståelse av vilka som skulle passa ihop. Tempelförståndare slängde ihop två stycken bara för att skulle få behålla dem i sitt tempel eller få dit en. Alltså det var väldigt annorlunda motivationer ibland, så måste vi faktiskt erkänna, för nu talar vi om riktiga människor den här, och i en del fall blir det jobbigt. Men i det andra fallet då, ja, att man, om man började umgås eller bara träffades eller som vanliga människor gör, pojke, flicka, då såg andra snett på en. Det vart tabu, det vart liksom något, usch, faller ner här. Kanske sex ut i buskarna till och med när de går på sin skogspromenad. Alltså allt det här tissel, tassel, pladder, pladder. Bysnacket som vi brukade skoja om också var liksom att iskons skvaller system är det mest effektiva informationsväsendet i världen. Intelligence agency. Det går inte att hålla någonting hemligt. Så, och då kan man tänka nu att är det hälsosamt? Vad är det då som avgör? Då är det antingen en tempelförståndare eller någon. Eller bara någon tittar lite på den annan och säger, åh, hon verkar intressant. Kan jag gifta mig med henne? Och så frågar då jag tempelföreståndaren här, den andra tempelföreståndaren som pratar med henne. Okej då liksom. Och sen så tar man en promenad i princip. Lär känna varandra. Och sen är det klart. Så var det faktiskt för mig i mitt första så kallade äktenskap. Så jag pratar verklighet här. Så vad jag ska väl säga, eller så går man, senare blev det mer astrologer som började avgöra det här. Och då minns jag i alla fall att jag inte brydde mig om vad hon sa. Ändå medveten om att man behöver inte vara en astrolog för att känna till, för det räcker med att känna de två personerna, och det gjorde hon. Så att det var liksom inte direkt något magiskt reveal eller avslöjande för min del. Men så jag gav mig in i det, vi gav oss in i det, och det gick som det gick. Det var 14 tuffa år som sen slutade också, att det bara inte funkade längre, men det var lite annorlunda andra orsaker till det. Det var gamla trauman och sånt inblandade, så som i och för sig hängde ihop med och kanske i viss mån då födde och närde just de här två olika karaktärsskillnaderna som jag hade, som en behövde frihet och en behövde kontroll. Så återigen, kontrollen, rädslan hänger väldigt mycket ihop med jobbiga gamla händelser och upplevelser. Så om man är en astrolog ska man även fundera och skärskåda sig själv. Varför gör jag det här? Är det för ett behov jag har i mig själv? Mitt kontrollbehov, min rädsla. Alltså det är väldigt viktigt, precis som när vi lärde oss att jobba som terapeuter när jag gick hypnoterapiutbildningen. Så skulle vi själva också gå igenom. Det var en del av utbildningen. Vi gick själva igenom en ordentlig hypnoterapi. Och det var min sann lärorik. Man hittade saker i sig själv. Alltså. Därför att hur kan man annars hela andra om man inte är hel själv? Men det, jag tycker mig minst har sett att ibland är de som själva är på en helande process på grund av att de har problem, är sjuka, kroniskt, psykiskt eller fysiskt eller båda. Alltså jag måste bara säga verkligheten, för det jag har upplevt, det bara en händelse att jag har upplevt, sett det i vissa personer jag känner, så har jag väl fel, men jag säger det i alla fall, att man då ibland själv söker sig till att jobba med hälsorelaterade saker. Till exempel en del blir själva terapeuter. Kanske för att de är så glada över att de själva har blivit hjälpta och kommit över. Men ibland som en del av sin egen helande process, och kanske ännu mer komplicerat, att man försöker att ha kontroll över healingprocessen genom att själv bli expert och proffs och förstå och kunna. Och jag vet de som håller på med det här och hör det, de kanske känner sig lite sådär on the spot. Men if the shoe fits, wear it. Jag bara tittar nu helt nyktert, försöker jag, eller helt objektivt så gott jag kan på vad jag ser runt omkring mig och människor jag känner. Och jag tror nog att man rent psykologiskt skulle kunna finna att det kan ligga någonting i det, att det inte liksom en ologisk utveckling när man själv är sjuk på det sättet. För att vad jag också har sett och hört andra hypnoterapikollegor säga, att ibland råkar ut för klienter, som man säger då, som terapeuter kallar sina, inte patienter, att hon gick inte igenom terapin hela vägen, därför att de tyckte att ibland kanske att terapin utfördes på ett felaktigt sätt, det borde utföras på hennes sätt. Eller så har hon en bättre metod själv och hon behöver inte terapeuten, det kostar pengar också. Och hon försöker göra det själv, eller han. Ibland av, kan det kanske vara bland intelligenta personer som tycker att jag är smartare. Eller jag vill ha kontroll. Jag vill inte släppa kontroll. Därför att när man ligger där i terapistolen så handlar det väldigt mycket, speciellt i ett sånt läge, om att våga släppa den där kontrollen. Och om man har blivit sårad till exempel av en person eller flera personer i sitt liv och trauman kommit av det, så kan det vara väldigt, väldigt svårt att släppa kontrollen i en terapisituation och våga lita till terapeuten, vilket det ju faktiskt kräver. Och det är därför man ofta har den relationen där, eller att det är knappt någon relation till terapeuten som man inte annars känner och behöver inte träffa mer. Och man går där och gör sitt och sen puffs. Och vi som terapeuter också, vi hade liksom bara när någon gick ut genom dörren och var klar, så inga kontakter mer, ingenting. Det var liksom bara personen var försvunnen för en. Och vi pratar aldrig naturligtvis med någon om den här personen, att han ens, eller hon ens var ens klient. Så det här är bara allmän, självklar och rådande yrkesetik. Så i alla fall. Men i alla fall var jag då, när jag tänker tillbaka på det här, så visst, det är därför jag tar upp det här nu. Därför att astrologen kan ju säga, men jag hade ju rätt i alla fall. Det gick ju inte bra. Och i det här fallet så, ja visst, men jag då kunde se den risken. För jag förstod, jag behövde ingen astrolog knappast för att kunna förstå var problemet potentiellt skulle ligga. Det skulle visa sig väldigt snart när jag lärde känna personen i fråga, när jag gjorde det. Så det behövdes inget övernaturligt, om man ska kalla det för det, eller något sånt sofistikerat. Men nu i efterhand så skulle jag nog göra om det i alla fall. Därför att den upplevelsen, den erfarenheten var så lärorik. Och både jag och hon behövde det. Hon behövde om inte annat ett barn. Och jag behövde gå igenom det här att ha en familj och också vill ha barn. Och nu har vi två fantastiska, jättefina söner som är värt alltihop. Och det var inte bara möda och elände naturligtvis, men det var ganska mycket. Och som sagt, det till den nivå att det inte längre var någon mening att upprätthålla det hela, därför att det blev bara lidande för båda och för alla egentligen. Så återigen, ibland får man bara acceptera verkligheten. Men igen, livet där Krishna var inblandad och är, jag kunde se, vi kunde se. Och det liksom var så många faktorer som spelade in. Inte bara en enkel kompabilitetsfaktor. Så ödet spelar ibland ett mystiskt spel. Och särskilt poängterar jag igen för hängivna. Så vad jag gör numera i sådana här situationer av beslutsfattande och så för stora viktiga livsbeslut. Jag sätter mig framför Gandharika Giri där i mitt, för jag sitter framför Krishna. Jag talar med Krishna direkt in i mitt hjärta, för han finns där. Och frågar och bara ber och ber och ber om vägledning. Går in djupt i de här meditationerna som jag har visat här i Bhakti Yoga för oss. Ni börjar lite, hoppas att Vägevan kommer att göra fler sådana och hjälper oss vidare. Jag går in djupt på det sättet och ber om vägledning därifrån Gud i mitt inre. Jag har bara länge, jag har ingen annan, jag kan inte lita på. Astrologerna heller, så att säga. Så, och jag vill mena att det där, i alla fall för min del, jag känner att jag kan lägga min tillit, det där verkligheten finns, en högre och så mycket pålitligare verklighet än någon annanstans. För vi måste erkänna det, alltså vi är. När vi kom till Krishna-vetande, vi tog upp det här. Nybörjare allihop. Och så någon var intresserad av det, någon var intresserad av det. Och ofta hade man problem, man upplevde sitt jobb som, sitt liv som jobbigt. Och ja, då tar någon upp och lär sig någon reiki healing. Och någon tar upp och lär sig ayurveda. Och ofta för att behandla sig själv. Och så tänker man att jag kan ju använda det för att hjälpa andra också. För då kommer det. Men ändå är det amatörer vi talar om. Vi måste erkänna det. Och en del då säger att nej, jag är inte amatör längre, för jag har jobbat med det här professionellt nu så länge och jag har gått akademisk utbildning och det ena och det andra. Och kanske det är så då att du är en riktig mästare nu. Men jag skulle vara väldigt, väldigt försiktig med att, och till exempel inom terapin, terapeuten också enligt etiken som man lär sig när man gör utbildningen, ska inte lägga ord i munnen på sina klienter, inte tala om för dem vad de ska göra och inte göra, vad som är rätt och vad som är fel och vilken väg de ska välja i livet. Utan hjälpa dem själva att hitta det, de svaren. Genom att gå djupare in i sig själva. Genom att jag för en bhakti-terapeut söka igen det svaret, de svaren från djupast där inne, det högsta, klokaste jaget där, Gud i hjärtat. Som är egentligen Goron, som ju är den där kloka fågeln som sitter här intill oss, lilla hjälplösa fågeln i trädet. Och det är det Goron också gör. Om man gnatimrandasya, gnatimrandasya, Gorons jobb är inte att kunna allt om allt. Att vara expert på medicin och hälsa och vetenskap och astronomi och astrologi. Och utan en guru, en vaishnava guru, är den som kan hjälpa oss att göra just det här. Att få kontakt med, att vara i kontakt med Krishna, med yoga. Bhakti yoga. Så jag tror att då, därmed är nog min syn på det här med astrologi ganska klargjord. Men vad säger då Prabhupada om det? Vad sa Prabhupada om astrologi? Tyckte han att de hängivna ska använda det? Jag kan ju ta några citat här. Så återigen, astrologin används ju ofta bland hängarna för just det här med relationer, äktenskapsrådgivning. Men jag tror ändå att den bästa äktenskapsrådgivningen är att hjälpa ett par, eller blivande par, eller pojke och flicka genom att först och främst hjälpa dem att lära känna varandra. Det som jag säger till min son när han hade börjat dejta nu. Ta det lugnt. Ska liksom inte bara hoppa in i en fast relation där man binder sig. Och det är naturligtvis därför man ska vara väldigt, väldigt försiktig med det här med sex. Därför att, som jag sa tidigare, att sex gör att man blir väldigt emotionellt bundna till varandra. Det är nästan lite som någon slags psykologiskt, biologiskt, känslomässigt bröllop på något sätt, trots allt. Och om sex inte är det, utan mer en fysisk akt, då är det ju mest ofta i alla fall baserat på lusta. Jag vill ha någon att ha sex med. Jag vill ju inte ha sex. Och ingen bra idé då heller. Eller ingen bra idé då. Men om sex är förenat med kärlek, man känner att det verkligen finns kärlek där och det finns en varaktig relation, då kan ju det vara det finaste som kan vara. Så på samma sätt, ta det lugnt. Men att tillhandahålla, eller åtminstone tillåta en miljö, ett socialt sammanhang, eller så, där de unga eller gamla bara kan umgås och lära känna varandra. Att hjälpa till att skapa en sån situation. Och där skulle jag säga att det skulle vara klokt i Krishna-templen också, eller i Krishna-sammanhang, i Vaishnava-community, att inte bara göra det här att ni får inte titta på varandra. Jag vet inte, det är väl inte så länge, men det var ju förrän ni i stort sett redan är vigda. Eller åtminstone vigda åt varandra genom något slags beslut på något plan. Men istället skapa en situation. För att där var det ju då, i alla fall på den tiden, så att män och kvinnor, killar, sig satt på olika sidor i rummet. Och det var liksom ingen kontakt alls. Man kände ju inte varandra överhuvudtaget. Och så är det ju i Brahmachari, Brahmacharini. Alltså i munk- och nunne-ashramen. Men då var det ju som att det där munk- och nunnarsamt var det enda som fanns, som man inte hade familj redan. Då man ibland sågs ner på för att man var, hade fallit ner. Alltså det låter som jag skojar, men det var faktiskt så. Jag måste få säga det. Så i alla fall. Men istället skapa en social miljö som hjälper. Alltså, igen, föräldrar som är hängivna till Krishna, som har barn som också är hängivna, eller som mycket, ja, det bestämmer de ju själva, men, och som då känner andra föräldrar med barn som är liknande och kan liksom göra det på riktigt där, genom att föräldrarna känner varandra och känner varandras barn, att det finns igen, vänskapliga relationer, djupare förståelse mellan personer och att man bryr sig om varandra och då också kan ge kloka råd att ni skulle nog passa bra ihop, eller nej, jag tror inte på det här. Alltså föräldrar kan tala så, jag skulle vilja säga att det är nog de enda vänner och föräldrar så som det är nog de man ska lyssna på först. särskilt kvinnor, för de har intuition. Så, men i alla fall att skapa en situation där de, speciellt om några, inte att det ska springas runt och tisslas och tasslas i buskarna totalt. Vilket man i och för sig, det var helt normalt förr i Sverige. På midsommar så var man där ute i buskarna och pojkarna och flickorna och föräldrarna satt där hemma. Ja, jag minns när vi var unga och gjorde samma sak. Och hoppas de kommer tillbaka med en bra partner. Och vi vet nog vad som pågår där ute i buskarna. Så. Men vi har gett dem goda råd. Och inte och gör henne gravid om inte känner att det är kärlek redan. Alltså det så där var det förr. Och förmodligen är det väl så nu också. För det är ungefär så jag talar till mina barn. Eller grabbar. De är inte barn längre. Vuxna män. Så att. Jag tror att det är den bästa hjälpen man kan ge i ett sånt läge. Liksom, men vi träffas här då. Här är hon, där är du, här är jag. Vi kan prata tillsammans. Och nu har vi gjort det. Varför tar ni inte en promenad? Och, men ta det lugnt, ta det lugnt. Och titta, kanske kan göra någonting trevligt samarbete kring det här projektet. Eller det där projektet. Och jobba tillsammans. Gör hänge med en tjänst, någonting. Och lära känna varandra den vägen. Inte att det blir så fort någon visar en gnutta intresse för en annan. Så tjong, så ska det vara en. Ska man i stort sett stå i kön till äktenskapsbyrån eller vad det heter. Och det gäller nästan oåterkalleligt. För att annars är det ju otillåtet umgänge mellan pojkar och flickor. Man kan inte hålla på så där. Som sagt, jag vet inte om det är så länge. Jag tror inte det. Och, men jag tror ändå att det är där hjälpen kan göras. Och jag är väldigt skeptisk mot astrologi och andra spådomar. Även om jag själv absolut är medveten om att sånt fungerat. Jag brukar själv använda tarot ibland. Men om jag ska fortsätta med min egen väldigt, väldigt subjektiva syn på det hela, och det kan ju vara intressant att diskutera med andra, så tror jag att det mer handlar om och det som fungerar egentligen, det är just när någon tränar upp eller öppnar sin intuition. Och det är väl därför kvinnor ofta är bra på sånt här. Som använder sin intuition. Och sådana jag har träffat och kan fullt respektera människor som är väldigt intuitiva och har sån känslighet. Och jag tror mer på det. För att återigen talar vi här. Vad är intuition? Intuition är ju förmågan att få kontakt med källan där till kunskapen. Gud i hjärtat, den högsta själen där inne. Ja, det här känns rätt. Och det betyder inte att man försöker att förutspå eller att man försöker att säga, räkna ut liksom. Och sen tala om för någon annan. Nah, titta, jag har räknat och så här. Titta på de här siffrorna och scheman. Och har en rapport. Och jag tror att, och rätta mig om jag har fel, att även den där långa fina astrologiska rapporten. För det första så är de rätt svårtydliga, de där, om man bara sätter ihop alla de här olika, den planeten, det och den relationen med de planeterna där, konjunktionen och positionen och triangel och kvadrater och grejer. Så får man en hel lista och ibland säger de emot varandra och så ska man då göra en slutsats av alltihop det här. Och jag misstänker att där kommer intuitionen mycket in. I alla fall. Liksom när man tar fram en serie tarotkort. Vad är det som sker det man ser där? Och jag betraktar mig nästan själv som att jag började läsa om tarot och skaffa min första tarotkortlek 76 eller något sånt där. Jag har alltid varit intresserad av det och läst böcker om det. Jag tror att jag har en lite naturlig läggning för det, därför att det kommer upp mystiska grejer varje gång, ofta när jag gör det. Men återigen, min slutsats där är att ja, det känns ibland definitivt som någon serverar de där korten. Men också kan varje kort uppfattas så olika och även i relation till varandra. Så att man liksom sätter sig där och bara öppnar sin egen intuition. Att ja, vad vill korten säga mig för någonting? Och vad är det egentligen man lyssnar någonstans? Man lyssnar i sitt inre. Så jag tror att det är mer sånt det handlar om. Men återigen, är det handlar om? Precis som min astrologvän sa där, att vad den din astrolog säger så ska du lyssna i ditt eget inre. Och inte, vilket också kan vara en frestelse för människor som är har kontrollbehov eller rädda eller ja, har haft jobbiga upplevelser i förflutna, att man lämnar över beslutsfattandet och ansvaret till någon annan. Kloka damen, astrologfarbrorn. Men säg vad jag ska göra då. Och sen så tänker man att nu har den kloka personen, den som vet framtiden, gett sitt råd och nu är allting under kontroll. Men igen, vad livet är, och det jag tror det jag har behövt har fått lära mig den senaste tiden, om inte annat, det är steg för steg. Vad kommer att hända imorgon och hur kommer det att gå? Och vi pratade om relationer och så. Ja, hur kommer det att gå om ett år? Hur kommer det att gå om 5 år? Hur kommer det att gå några månader när vi har lärt känna varandra? Det kan man ju bara veta genom att lära känna varandra. Eller hur? Och vad jag då anser är en av de viktigaste kanske lärdomen att lära ut en sån situation, antingen det till en själv eller till sina barn eller till vänner eller klienter, är vad kärlek egentligen är. Att kärlek är egentligen att ge en osjälvisk, villkorslös handling och känsla och attityd, eller vad ska man kalla det för, det är helt enkelt bara kärlek. Man gör någonting av kärlek till någon annan som man tycker om. Med andra ord, det innebär inte ett kontrakt att jag älskar dig, och då ska du säga tillbaka att jag älskar dig också. Och ja, nu är vi ihop, nu äger vi varandra. Saken är klar, färdigt. Utan det handlar om, oh, jag tycker om den här personen, jag känner kärlek till den här personen. Just nu i alla fall, kanske inte gör det imorgon, men jag gör det nu. Och jag vill ge den kärleken på något sätt till den personen. Och då försöker man lista ut hur vill den personen att jag, eller hur skulle personen föredra att jag agerar nu. Om det så är att ge en kram eller bara hålla sig på avstånd. Så gör man det, och hemligheten med det, och det är den hemligheten som Srimati Radharani lär oss när Krishna sticker iväg till Mathura. Man kan existera även om den personen som man ger sin kärlek till inte vill ha en och inte vill vara med en. Och den kärleken som då är villkorslös, som då bara är någonting man ger utan att förvänta sig eller kunna förvänta sig att få någonting i gengäld, få någon kärlek tillbaka. Den som vi kanske brukar kalla här olycklig kärlek, den visar sig då vara ännu sötare, ännu mer äkta, ännu intensivare och mer tillfredsställande därför. Så Radharani lider inte. Krishna expanderar inte sig själv till sin glädjeenergi för att hon ska lida när han sticker därifrån henne. Och det här, man bara liksom ser vilka fantastiska ras, alltså vad det är vi talar om här. Så det är inte bara ord det här med att bhakti är kärlek och att den kärleken hela tiden blir sötare och sötare. Alltså vi har bara börjat förstå det. Så det är det vi ska lära oss också. Den enkla hemligheten, och det här nu är bara vad jag, den skola jag har fått gå i den senaste tiden, att när man gör det, när man lär sig eller blir tvungen att lära sig att kärlek är någonting man ibland bara kan ge, om inte annat så i sitt inre, sitt hjärta där. Är i sig själv den största tillfredsställelsen. Man blir nöjd. Det räcker. Och sen inte den andra är där och jag blir kärlek tillbaka. Och där kommer den. Åh, vad skönt. Nu får jag kärlek här. Utan det sköna då, eller den tillfredsställelse som finns, kommer när man ger. Och det som vi pratade här om dagen, att många hängivna, mina vänner i alla fall, jag har upplevt och ofta nämner att ja, när vi laga prasadan, och vi lagar mat under festerna, under marsten. Jag själv upplevde det tydligt. Man kan stå hela dagen när de andra har det roligt. Man bara står i köket och lagar mat. Och vad gör man sen? När den stora festen kommer som alla väntar på. Då vill man servera mat. Servera prasadan. Vi gjorde så. Vi nästan bråkade om vem som skulle få servera. Och jag märkte då, jag kommer ihåg den. Jag gick där och tänkte på det att wow, Jag är inte hungrig. Jag känner mig tillfredsställd. Jag går inte här som man annars ofta gjorde. Under Jamashti man gick och bara väntade. Åh, magen, jag är så hungrig. När ska festen komma? Åh, när är allt det här över? Men de i köket, de går där och bara, ja, vi ska göra det och vi ska göra det. Och vem gör halvan och vem gör det? Och vad vill du göra? Chapati, yeah, great. Alltså, så gick det till där och så upptäcker man framåt kvällen att wow, jag har inte haft en tanke på att äta själv därför att jag gör det här för de här, för Krishna. I bhakti yoga. För de hängivna. Så det här är ett praktiskt exempel på vad vi pratar om här. Och det är lustigt hur vi hamnar där från astrologi, men det hänger ju liksom ihop någon röd tråd genom allt det här, eller hur? Så, bra för den här gången.